Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna Michelin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag blir det snack om delfiner. Jag ringer upp Lotten Odd, författare, journalist, coach och delfinguide. Hon arrangerade resor till bland annat Hawaii, Azorerna samt massa andra coola ställen redan för 30 år sedan när hon tog med sig äventyrslystna svenskar som ville simma med vilda delfiner. Men hennes eget inre sökande började med en 2 års lång resa som tog henne både över Himalaya, in i Kina och bort till Australien. Hon beskriver mötet med delfiner som total närvaro, kommunikation utan ord, lugn och ro och ett blisstillstånd. Lotten säger att vi behöver lära oss om hur vi ska uppföra oss i naturen. Hör henne berätta om när kaskelotvalen såg rakt in i hennes själ. Det blir också snack om klimakteriet, vad man bör tänka på samt undvika, men också fördelarna med att bli äldre, och självklart får vi höra om Lottens morgonrutiner. Lotten Odd, du jobbar som äventyrare, coach, journalist och är författare till böckerna Delfiner och människor samt Harmoniska hormoner. Du har arrangerat val- och delfinresor på platser som bland annat Egypten, Dominikanska republiken, La Gomera, Australien, Israel, Hawaii och Azorerna. Vi kommer självklart att snacka om delfiner och alla dina fantastiska resor, men även om dina morgonrutiner samt hormoner och klimakteriet. Varmt, varmt välkommen till podden Träna Michelin.
Tack!
Så roligt. Ja, men det är så roligt att ha det här. Vi smygpratade lite innan vi började spela in. Men så du får upprepa lite saker. Så jag tänkte bara börja med att fråga, var befinner du dig idag rent geografiskt och hur mår du idag?
Jag befinner mig nere i Båstad och solen skiner, så det är jättehärligt. Och jag har varit ute för jag har lånat en hund idag. Ja. Så jag var ute med hunden som nu har lagt sig här vid mina ben. Så jag mår jättebra.
Får vi se vilken hund som börjar skälla först då? Jag har också en här. Och kommer brevbäraren, då är det kört. Alltså,
för
då...
Han är ganska tyst.
Ja, nej, det är inte den här. Just nu är han det. Ja, men vad härligt. Och du mår bra.
Ja.
Och nu ser ju inte ni Lotten. Men jag har varit så fascinerad innan vi började spela in att du är 65. Det är helt sinnessjukt. Jag hade kanske gissat på 53 max. Men vi sa ju det, jag är inte den första som blir chockad. Du blev hemskickad från ett modelljobb när de skulle fota klimakteriedamer för de tyckte du såg så ung ut.
Ja.
Ja, men det är ju det vi ska prata om i podden. Lifestyle och träning och hälsa. Men du, jag jobbade som journalist på tidningen Amelia för, ja, det är nog mer än 25 år sedan. Och då hade jag läst din bok, Delfiner och människor. Jag läste den många gånger och jag älskade den. Och den har liksom aldrig släppt taget om mig. Och det här måste ju ha varit någonstans i kroken när den precis hade kommit ut, 25 år sedan plus någonting. Och jag minns att jag skrev en kort artikel i Amelia och jag har alltid varit fascinerad av delfiner. Och i alla år, fortfarande högst upp på min dröm bucket list, så är det att simma med vilda delfiner på Hawaii. Det är liksom, jag kan inte släppa tanken. Så att vi sitter och pratar nu, det är lite, det kanske är ett tecken.
Ja.
Ja, så nu måste du börja, vi dyker ner bland delfinerna direkt. Så här. Hur började du intressera dig för delfiner och sen så blev det ett jobb?
Jag jobbade som journalist då också, jag jobbade på SVT. Mm. Det fanns inga andra kanaler på 80-talet i Sverige. Det här är 80-tal. Jag har ju haft många liv. Jag bestämde mig för... Alltså jag jobbade så här 12 timmars pass hela tiden. Jag bara kände, är det här det jag vill göra i livet? Så jag tog faktiskt ledigt i 2 år. Och wow. Bara gav mig ut på en lång resa. Och då så började den med att jag vandrade över Himalaya. Upp i Tibet. På den tiden var det ju stängt. Det är inte så många som kommer ihåg. Kina var helt stängt. Ryssland var helt stängt. Jag köpte faktiskt en enkel biljett till Peking genom Sovjet som då var helt stängt. Och det fanns ingen mat och allt. Och in i Kina fanns inga bilar, ingenting. lyfta med militärkonvojer upp i Tibet och gick över Tibet, in i Nepal och så vidare. Och det tog nog kanske ett halvår där. Men jag var borta i 2 år och jag slutade den här lilla resan. Då. Jag jobbade på P1s globalradion under tiden också och skickade hem lite reportage. Och då så slutade den här resan i Australien. Och
var du själv? Ja. Förlåt att jag avbryter dig. Reste du själv?
Ja, jag slog följe med folk emellanåt. Mm. Och jag började resa med en kille som kunde det ganska bra. Men vi skildes åt ganska snabbt. Och så att jag, nej, jag reste själv kan man säga. Och sen så, ja, i Australien så började jag med min andliga utveckling då så att säga. Så att jag hade gått lite, jag hade läst här Sikta mot stjärnorna och sånt där. Det var sånt som fanns på slutet av 70-talet. Och jag hamnade på en sån här andningspedagogutbildning i Australien som jag gick ett halvår. Jag hade varit väldigt sjuk innan. Alltså jag har varit väldigt, väldigt sjuk. Jag hade faktiskt en hjärntumör.
Oj, och, innan du åkte på den här
resan. Ja. Så att jag ville liksom komma bort och jag förstod att jag behövde jobba med mindet också. Att kropp och sinne hänger ihop och att göra förändringar där i sinnet också kunde kanske läka min kropp. Så det var på den vägen det var. Och då började jag undra om jag vill göra någonting annat. Så att jag frågade högre makt eller vad man ska kalla det. Vad är min livsuppgift? Vad är jag bra på? Mm. Och helt plötsligt så började det bara dyka upp människor omkring mig som höll på med delfin.
Hur gammal var du då, Lotten?
Jag var mellan 30 och 32 var jag ute på den här resan. Det var lite drygt två år resan då. Och jag började fråga mig själv vad jag skulle syssla med. För sen att nej, men jag vet inte om jag vill vara journalist. I alla fall inte på de premisser som var där på
12 timmars pass.
Nej, på tv och sådär. Så att jag började dök det upp folk som pratade om delfiner. Så jag började liksom, någon bjöd hemme och så tittade vi, ja men jag håller på att göra en delfinfilm och så visade hon den, det var en film som sen blev jättekänd också och gick på tv och så visade hon alltså Jacques Mayol, den här mannen
Stora blå,
ja. Och just då, det här var ju 88 då, så hade ju Jacques Mayol premiären, den här filmen, Det stora blå. Så jag gick och tittade på den och så gick jag på dejtade någon och han började berätta, ja vill du följa med, jag håller på att göra en film om delfiner.
Nej men hallå, hur många tecken kan man få liksom?
Ja men där fortsätter man, hur ska man göra ett jobb av det liksom? Det är ju ingenting som man, nej men så efter många om och men, jag åkte på konferens, det var någon stor konferens med och det var folk där, allt från forskare till mystiker på den här konferensen, så jag började märka, oj, det finns liksom folk som håller på med mystik runt delfiner, det finns forskare som håller på. Ja, och så att jag träffade jättemycket olika människor. Jag jobbade med barn som var handikappade, var det någon som gjorde. Så jag blev ju som journalist då väldigt nyfiken och tänkte, ja, jag gör ett program, en tv-serie på en halvtimme, kanske med de här mystik och med forskning och med barn och liksom sådär.
Spännande.
Och då började jag samla på mig allt det och det blev en bok istället då.
Och det blev Delfiner och människor.
Ja, precis. Och just nu sitter jag faktiskt och redigerar om den här boken, för att den är ju så gammal som du sa, det är typ 25. Den kom ju 97 kom den ut.
Och det var 25 år sedan. Jag orkar inte räkna.
Så jag sitter och redigerar om den och gör om den lite nu. För att den har faktiskt sålt hela tiden. Den utgick förra våren.
Nej, hur många ex har du sålt?
Det vet jag inte. För på slutet var det print on demand.
Ah.
Och direkt från ett förlag. Så jag har inte fört någon statistik faktiskt på slutet. Men jag tryckte själv upp 7000 böcker då. Jag gav ju ut den själv. För jag tyckte man fick så dåligt betalt. Så redan på den tiden var jag väl en av de första som gav ut en bok själv på eget förlag.
Wow, och finns den på engelska också?
Nej, tyvärr, det gör den inte. Och jag har inte gjort, jag har inte gjort något mer än den här lega där. Och jag bara, så att nu bara fick jag för mig, nu ska jag omarbeta lite och uppdatera alla fakta.
Håll mig uppdaterad.
Ja, så ska jag se vad jag gör med den, om jag vänder mig till ett förlag nu eller om jag ger ut den själv igen och kanske då på e-bok och kanske läser in den också. Det är möjligt.
Ja.
Och jag kan ju se om jag kan göra en översatt också. Vi får se, men jag håller på med lite sådana här små projekt och kolla på vad jag har och sådär också.
Vad spännande.
Mm.
Men okej, okay, du var i Australien och det blev en bok istället. Vad hände sen? Vad du gjorde, sen blev det ju ett yrke. Kom det tätt inpå där eller? För du har ju gjort mycket väldigt mycket resor.
Ja, jag har rest i 30 år, drygt 30 år. Mm. Som en galning och haft småbarn och allt mitt i allt det. Det kan jag tala om. Det, det var tufft. Men, wow. Nej, men det blev så att när jag kom hem så jag hade bestämt mig att jag skulle åka till Hawaii. Så att jag satt faktiskt på ett fik och var höggravid och en kvinna kommer in där och känner den jag sitter med och säger jag ska åka och simma med delfiner på Hawaii, och då vänder jag mig bara om och säger ska jag med, och så bara men gud vad säger
vad kaxigt.
Jag sitter ju här höggravid och jag har liksom varit ute och rest nyss och liksom har ingen...
ska bara föda lite barn först sen.
Jag ska bara föda lite barn. Men faktiskt när hon var 5 månader så satt vi på plan till Hawaii, både hon och jag och hennes pappa. Så då så blev det att jag träffade delfiner på riktigt första gången på Hawaii. Och det var, alltså det var sådär som när folk pratar om att de har träffat någon guru och bara vill vara där. Så var det för mig. Jag kom hem en dag när jag hade simmat med delfinerna och så tänkte jag, här kan jag stanna för evigt. Precis här kan jag leva för evigt. Jag har inga liksom problem, jag har ingenting. Jag bara kan sitta här. Det är helt perfekt.
Nu gör ju inte du min den här bucket list grejen lättare.
Alltså, du vet att det är så att det är faktiskt, de gjorde en undersökning i England ganska länge sedan nu då. Men just vad människor ville göra innan de dog. Och på andra plats kom att simma med delfiner.
Och vad var på första plats då?
Det kommer jag inte ihåg, för det struntade jag i.
Ja, jag fattar det.
Ja. Så det var, men sen har det varit, sen är jag och simmar med valar också. Det blev ju liksom mitt nästa steg, att jag ville möta valar. Det tyckte jag var så här jättekul då. Och de har ju en annan energi och det är en annan, alltså de kommer till exempel kaskelotter som dyker till flera tusen meters djup. Man tvistar om hur djupt det är, men minst 3000 meter. Och det tycker jag är jättespännande att vara med några varelser så stora som bor här och som har så stor hjärna som, alltså den är väl 9 gånger större kaskelottens hjärna, och du vet hjärnan hänger inte ihop med våra dinosaurier hade ju ganska små hjärnor och så, så det har ju inte, man pratar ju om att det är både storlek och komplexitet som gör det var. Om det är en hjärna som då kanske är mera självmedveten och så vidare. Så här, som människor ungefär. Och de har ju då 9 gånger större. Och de har även större del, den här yttre delen av hjärnan, cerebral cortex. Då, som, där vi säger att vår förmåga till socialt och kultur och religion och allt sånt där ligger. Den är större hos dem. Så att, och det är den hos delfiner med. Så det där blev jag så himla intresserad av. Och var är de och hur är de? Och de lever i vatten, fast de är ju däggdjur.
Mm.
Deras sociala liv.
Och minns du, och då var det här, hur gammal är din dotter då som var 5 månader? Hur gammal är hon nu?
Hon är 32 nu.
Ja, wow. Minns du det första mötet? Var det så här, din man fick passa dottern och så hoppar du in någonstans från någon båt? Minns du mötet liksom?
Jag kan läsa det, för jag har ju min bok.
Ja.
Jag sitter och skriver om det.
Ja.
Jag kan se här, jag ska hitta det bara, och vart jag hade mitt.
Annars brukar det vara jag som läser.
Jo, här har jag den. Jag kan läsa det något då.
Ja, hemskt gärna.
Mm. Hur det hela började. Första gången en vild delfin simmade upp till mig och tittade in i mina ögon kändes det som om den tittade rakt in i min själ. Jag fick en raketskjuts rakt ut i universum. Där fanns inga gränser, bara ett stort, varmt, flytande universum. För första gången i mitt liv kände jag att här, precis här, kan jag tänka mig att leva för evigt. Det fanns en inlig glädje i hela min kropp. Jag existerade i total harmoni med hela universum. Det var inte bara en fysisk upplevelse, utan en upplevelse på alla plan. Fysisk, mental, spirituell och magisk.
Alla hårstrån reste sig nu. Och där var du med din man på Hawaii. Vilken ö var ni på?
På just ön som heter Hawaii, vilket kallas för Big Island också.
Mm. Mm. Och din dotter var 5 månader och du kände att tiden stannade lite.
Mm.
Och vad gick steget ifrån liksom sen att du faktiskt skulle göra det här till ett yrke och ta med dig gäster hit? Och hur kunde en sån resa se ut?
Nej, men att det blev så att jag kände att jag måste åka tillbaka dit. Och i och med att jag var journalist och så sökte jag en massa stipendier. Och jag fick stipendier för att göra olika jobb och skriva om det här. Och skriva, framförallt också man började ju uppmärksamma haven och sådär då. Det var faktiskt ingenting, folk visste inte vad valsafari var och visste inte vad delfiner och valar var. Man trodde det var en fisk och sådär. Men det började hända saker då. Så det blev att jag blev intervjuad överallt när jag kom tillbaka till Sverige. I radio, i tv, i tidningar, och så skrev jag den här boken och... Så jag satt i intervjuer, jag var i varenda tidning över hela landet tror jag, och i radiointervjuer och så vidare. Och folk hörde ju då om det här. Så då började folk höra av sig, kan jag få följa med, kan jag få följa med? Och då började jag, ja okej, okay, jag kanske ska ta med några då, så här. Ja. Så då började jag arrangera så att jag kunde ta med några. Och så åkte folk med mig då. Och sen hände det att, det här var väl... av 94 kanske eller något sådär. Då skulle norrmännen skjuta av alla sina späckhuggare med. Och då så kände jag, nej men jag måste göra någonting. Så då gjorde jag något utrop här bland människor att vi måste upp och vända det här. Vi måste ge fiskarna mera pengar för att köra ut oss och titta på dem. Än det kostar liksom när deras garn blir förstörda och så. Och den här konkurrensen om fisken och så. Så vi ger dem en annat sätt att tjäna pengar. Och precis då hände det här med Världsnaturfonden, gjorde samma sak.
Mm.
Och då vände det och då började folk kunna talas jättemycket om att simma med och träffa och titta på valar och sådär. Så att, då fick jag en liten skjuts där och jag gjorde ju någonting helt annorlunda. Vi var ju i vattnet och det var vi redan då med späckhuggarna och alla forskare. De bara, ni kommer upp öppet när du förstår inte vad du håller på med. Du kommer ta död på dina gäster och sådär. Jag var av en helt annan uppfattning. Idag tar de själva ut folk och simmar med dem och så vidare. Och de säger att de äter bara fisk, lokalfisk och så. Men det visste jag redan då. Det var så det började.
Mm. Och du som har varit så mycket och rest mycket och sett hur haven ser ut, hur har de, på de ställen du har varit, hur har kvaliteten på haven förändrats?
Mm, nu kommer vi till den lite jobbiga biten.
Stöka över den snabbt.
Nej men alltså det är viktigt att man pratar om det också. Men det är inte bara nedsmutsningen då, utan det är ju också, alltså nu, vi vet ju allt det här med plaster och så här, klimatförändringar som tar död på rev och sånt. Men det är en sak som vi inte så många vet om och det är att till exempel vår egen tumlare i Östersjön utrotad på grund av småbåtstrafiken.
Mm.
Alltså det började ju på 60-talet att alla skulle ha en liten motorbåt och åka ut i skärgården. Och så var åker man då? Jo, man åker in i alla de här vikarna och så där de skaffade nya ungar och där de födde sina ungar och så vidare. Mm. Och det blir ju också en ljudnedsmutsning och de här är ju ljudvarelser. De kommunicerar med ljud, de tittar med ljud också. De lyssnar ju, det är ju som en sorts ultraljud eller radar som de sänder ut. Så då kom det båtar där och störde det här plus var och körde runt på de här platserna där det skulle vara lugn och ro och föda ungar. Och det är ju just på sommarhalvåret med och så. Så vi utrotade dem ganska snabbt. Det finns ytterst några få exemplar kvar idag. Så det ljud är också ett jätteproblem. Alltså ljudnedsmutsningen i haven med båtar och så. Så det är jättetråkigt. Plus stora hangarfartyg och så. De går ju bara på autopilot rakt över haven. Och de kör ju på valar och sådär. Som kan komma in och sitter en val i fronten. Så de här sakerna vet inte folk så mycket om. Men som jag är jättemedveten om. Och jätteledsen över. Sen har vi en sak till. Och i och med. Och där har väl jag kanske tyvärr också då varit med och skapat det. Men det är ju att många människor har den här drömmen som jag sa. Och det har blivit ganska fullt på många platser. Jag var ju helt själv i början. Alltså det fanns ingenting och det fanns inga regler. Man kunde göra precis vad som helst. Men idag så åker det ut massor av oseriösa förare med båtar bara för att tjäna pengar. Och det liksom kan vara 20 båtar som jagar runt en liten delfingrupp och så vidare. Så att det har blivit jättepopulärt. Och för de flesta länder börjar göra restriktioner nu och så vidare. Och det är inte så mycket bara mängden. Visst är mängden fel också, men det är att vi människor inte kan röra oss i naturen. Det pratar man ju om fjällen nu också när vi åker ut och alla vill vara ute i fjällen här när det är covid. Att vi slänger skräp och går på fel ställen och så här. Och det är samma i vattnet. Folk har ju varit på delfinarier, så de tror ju att man ska ta och hänga i fena på delfiner. Men det här är ju vilda djur. Det är liksom så man beter sig, och det ska gå fort. Vi har bråttom, man har köpt 2 timmar på båten. Och man blir, det är liksom så här, man blir våt och man klagar. Och det är liksom, det ska gå snabbt. Och folk häller grejer på, du vet, det finns, de häller öl i blåshålet. För man sitter och går. Ja, men det är
Nej.
massa sånt där. Fimpat i blåshålet på en delfin också.
Nej.
Så folk beter sig väldigt konstigt. De har kameror med massa blixtar, kör den i ansiktet. Jagar runt delfinerna. Så det har blivit ett jätteproblem med, som börjar göra att jag börjar backa och känner, nej men jag vill inte vara här liksom, och så där. Och nu har de ju sagt jätterestriktioner på Hawaii och på gott och ont. För jag tror ju också att vi kan umgås på ett bra sätt om vi lär oss. Alltså du behöver inte jaga runt delfinerna för att få träffa dem. Du behöver inte ta på dem. Utan om du kan vänta in dem, om du kan röra dig i deras miljö på deras villkor, då händer någonting annat. Då kommer de till dig och blir nyfiken på dig. Och då får du en upplevelse. Det är precis som att du skulle inte själv vilja att det kom massa 100 pers och bara slet upp din dörr och sprang in och började hänga på dig eller pussa på dig. Alltså så gör ju folk ute i havet och förstår, det är samma där. Man går i försiktigt, man liksom rör sig försiktigt, man avvaktar, man ser, är de intresserade eller så gör man sig intressant och så kanske de kommer tillbaka och så vidare. Det är det jag lär ut. Jag är ju en guide. Jag vet ju vad de sänder ut för signaler, vad det är de säger och så vidare. Så jag är ju guiden till det här. Och därför har ju mina delfinvänner, eller de som har rest med mig, haft otroligt fina upplevelser. Jag har faktiskt på alla 30 åren vi har aldrig varit utan delfiner på en enda resa. Jag kan lova dig, det finns hur många som försökt arrangera och de har inte träffat en enda delfin liksom, när de har kommit dit. Så.
Och var har du varit mest när du har åkt på dina resor?
Hawaii, det är ju ett av mina favoritplatser. Och det är ju för hela landet och hela sättet. Och där kunde vi gå ifrån stranden och simma med dem också ofta. Sen Azorerna har jag varit väldigt mycket på också. För det är så nära och enkelt att ta sig dit. Men det är ju Atlanten, det är lite tuffare. Och så där, man går ut med ribbåt då och så och går i och ur ifrån. Så det är lite så här tuffare. Alltså det är ganska tufft. Det är många så här, jag har oftast flera kvinnor än män som kommer med, men de män som kommer bara, oh fucking shit, så här säger de ofta. Det borde inte vara så här tufft, men det är tufft.
Och vad får de som har varit med hos dig? Vad har varit deras reaktioner och upplevelser? För jag kan tänka mig att det inte bara så här, åh vad härligt, utan jag kan tänka mig att det är både ångest och rädslor, och det är ju djur, stora djur.
Absolut, absolut. Jag får jobba jättemycket med rädslor. Jag får gå i med vissa personer och hålla dem ett tag. Så det jobbar jag med. Och det är ju också något som sen kommer. Jag får ju brev från folk, för åratal efter, alltså 10 år efter. De säger att de har ändrat hela sitt liv, de har bytt jobb, de kanske har bytt partner, de har förändrat på jobbet och sådär. Därför att man får någon sorts uppvaknande till naturen och skönheten och skörheten och allting, tror jag. Plus sig själv. I och med, mina resor har ju också handlat om, jag har ju haft meditation och yoga och hälsosam mat. Jag är ju framförallt, det är ju mat och hormoner och sånt som är min numera som jag jobbar med. Så det har ju jag haft med på resorna, så gör vi ju det. Så vi har ju meditation varje dag, minst 1 till 2 gånger om dagen. Och så vidare. Och det gör ju att gruppen kommer ihop. Och det svarar delfinerna bra på också. Gruppen kommer ihop. Gruppen blir väldigt omhändertagande med varandra. Och det är precis så som delfinerna är. Och när de märker att vi är en liten grupp som gör precis samma sak. Då blir de ofta väldigt intresserade av oss och nära oss. För det är ju vad vi sänder ut. Det är ju precis när man sitter och pratar med folk. Med vad du har för kroppsspråk och ljudet. Alltså hur högt du pratar. Det är ju inte bara orden som är. Och när man kommer till djur då handlar det ju jättemycket, det är ju den här hunden också, jättemycket om kroppsspråk och hur vi beter oss och ja, för att vi ska få mötet. De är ju oftast, de sticker ju, alltså vilda djur är ju inte sådär, människor, de umgås ju med. Men jag menar, jag har ju löptränat jättemycket också, men det är väl ingen älg som springer fram till mig och vill umgås med mig, men jag... Ja, jag umgås med dig liksom. Men
det var ju kul.
Ja, det hade varit jättekul. Visst ser man rådjur och lite sådär, men de sticker ju snabbt. Men delfiner kommer faktiskt fram och vill umgås. Och det har ju jag undrat mycket över. Varför det här djuret faktiskt frivilligt umgås med oss när vi kommer ut i havet.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg ett till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Jag tror för surfare i Australien som hade delfinkompisar. Så det är någonting som jag har undrat väldigt mycket över, men jag tror att jag börjar förstå att vi har haft den här kulturen, alltså kontakten genom alla årtusenden.
Vad har du lärt dig av delfinerna?
Vad har jag lärt mig av delfinerna? Jag har lärt mig närvaro, social kompetens, kommunikation på annat sätt än med ord, lugn och ro och ett blisstillstånd. Det var kort.
Gud vad fint. Det låter väldigt rofyllt. Arrangerar du fortfarande resor?
Jag nu har det varit med. Covid, det har ju varit covid.
Jag vet, men så kommer allt... du att fortfarande?
Jag kommer att göra väldigt få resor. Jag gör väldigt få resor. På sista tiden har jag bara haft kvar Azorerna och Hawaii. Och jag gör väldigt få resor. Som sagt var, jag är 65 också. Och, jag tänker mig kanske en ny karriär i den sista delen av livet.
Nej.
Så där, så att jag kommer att göra någon enstaka, men inte många. Men jag har en tjej också som hjälper mig, som är jättebra och jätteduktig och som har assisterat mig i många år. Ibland skickar jag iväg henne också bara. Men folk vill åka med mig helst, det har jag märkt.
Så. Ja, men det blir ju så. Du har ju liksom lotten med delfinerna. Men du, jag tänker, du har säkert sett den här filmen Bläckfisken och jag. Och för er som inte har sett den så är det en dokumentär på Netflix, eller den finns säkert på flera ställen, men det handlar om en man som det handlar bara om honom och när han dyker, jag tror att det är i Sydafrika, när han träffar på den här bläckfisken och mötet med det här fantastiska djuret. Och jag tänker, känner du igen dig i det här?
Ja, jag tror ju att det är naturen överhuvudtaget. Vi har ju liksom hamnat så långt ifrån naturen. Och jag tror vi behöver det. Och djuren, alltså om vi lär oss att möta naturen på rätt sätt så kan vi få ut så otroligt mycket blisstillstånd i det. Och kontakt, jag tror att man kan få det med träd också, men med djur framför allt. Och när vi visar respekt och försiktighet och närmar oss på ett sätt och låter dem komma till oss och förstår att vi är där, till exempel i vattnet, och vi är liksom i deras hem, så ska vi liksom hålla oss lite tillbaka och iaktta oss själva och låta dem leda oss. Och det är vi så ovana vid, för vi har ju den här människans dominans över djur och natur. Och det ser vi ju på delfinarier och på alla djurparker och allt. Ja, nu har man ju slutat, men förr hade man ju dansande björnar och så här. Och nu lägger ju delfinariet i Sverige ner äntligen också.
Ja, Kolmården.
Alltså sådana djur ska inte vara inspärrade. Helst önskar jag att inga djur var det, men nu ser det ut som det gör. Men ja, vi kan faktiskt möta, vi människor kan lära oss att möta naturen på ett annat sätt, och djuren då. Och då kommer de faktiskt fram. Jag har suttit och mediterat vid en damm och det kom upp salamandrar till mig, liksom. Så sätter du dig i det tillståndet, och det långsamma tillståndet, liksom, så mindfulness eller vad man vill kalla det, så kan du göra det. Jag har suttit och mediterat på klippor och fåglar kommer och satt sig på huvudet och sitter där, liksom. Så det händer om du tonar in och inte blir ett hot, liksom.
Hur har du förberett dig rent fysiskt för de här resorna? För jag har ju hållit många träningsresor. Nu har ju inte det haft med delfiner att göra, men det är ganska krävande att resa med grupper.
Jag har löptränat. Har jag gjort. Jag går på gym. Jag rör mig mycket. Jag är ju otroligt hälsomedveten. Jag har ju faktiskt jobbat som hälsojournalist i många, många år. Så jag skriver ju om mat och det här med hormoner och hur det funkar och träning. Och just nu har det ju varit svårare, tycker jag, med coviden då och så här. Men jag tar ju alltid långa promenader med, för det ger också någonting med sinnet, tycker jag. Att ta långa promenader. Jag är ganska så här regelbunden, liksom, med. Nu har jag varit lite slarvig, för jag har ju varit i Sydafrika nu. Jag kom precis tillbaka för ett par veckor sedan. Då blir det lite så här med träningen. Men annars, jag gör lite både yoga och styrketräning varje morgon. Ett litet pass bara på kanske 20 minuter, en halvtimme, för att få igång kroppen. Jag tror att man måste göra det när man börjar komma upp i den här åldern, för man blir jätterätt stel och sådär. Och också tänka på maten. Det finns mat som då gör en mer stel än annan och så vidare.
Ja,
Och
det
det
ska vi
finns
hoppa in på.
och mat som är bättre när man är i den här åldern och kvinna. Vi måste börja tänka mer på det när man passerar klimakteriet eller kommer in i klimakteriet.
Ja, jag tycker vi hoppar rakt in där. För du har ju skrivit också en bok som handlar om hormoner och klimakteriet. Om vi börjar med så här, vad var din första, som du minns och visste var ett klimakteriesymptom? För det finns ju så många diffusa. Man kan ju hålla på i ett helt sekel med symptom utan att man fattar att det är klimakteriesymptom. Minns du ditt första?
Nu ska jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså jag tränade, var i väldigt god form och så vidare. Och så var jag skulle precis fylla 50, och det är 15 år sedan. Då dog min man, hastigt och lustigt. Han fick cancer, dog på 5 månader.
Oj.
Och jag var på väg, jag skulle fylla 50 om ett halvår. Och då så ramlade jag bara in i klimakteriet. Jag fick ledvärk, jag förlorade ju vikt. Alltså jag gick ner jättemycket vikt, muskler försvann. Och jag fattade ju ingenting. Jag fick vallningar så jag knappt kunde röra mig. Jag kunde inte sova. Jag fick hjärtrusning. Så jag fick göra reumatisk utredning. Jag fick göra kontroll på hjärtat och så vidare. Och det var då jag fick börja sätta mig in i vad det här med klimakteriet handlade om. Så jag fick gå, som journalist, jag blir alltid så himla nyfiken, så då blir jag helt så här.
Nördig.
De brukar säga besatt, nu är du besatt igen. Liksom så
Visst är
här,
det tur att det finns Google nu? Det var jobbigt när man var tvungen att sitta med uppslagsböcker.
ja, och prata med folk och ringa och så där. Men alltså då så började jag undersöka det här och så är det ju så, en olycka kommer sällan ensam. Så strax efter blev jag påkörd av en buss
Nämen.
och blev då min fot krossades och de sa att jag aldrig mer skulle kunna gå och så vidare. Så, och då är jag en sån fighter, det är ett sånt svar tar inte jag. Så att jag har faktiskt flera gånger helat mig från massa olika sjukdomar och den här gången lyckades jag göra det också. Och klimakteriet är ju ingen sjukdom, men min skada då, som blev ganska allvarlig. Och jag skulle behöva göra massor av operationer och sådär. Och jag har faktiskt bara gjort en akut operation direkt efter olyckan. Och sen lyckats träna upp min fot och sådär igen. Så den funkar väldigt bra. Nästan bättre än den andra.
Wow.
ja, så jag låg i sängen till och med när jag var fjättrad. Jag kunde inte röra mig och bara hade massa tyngder på benet, så jag visste att man måste pumpa liksom för att hålla igång cirkulationen och hålla kvar musklerna och sådana saker. Så hängde tyngder på och låg liksom med stål i foten så här, men ändå pumpade och så här framför TV och sådana grejer. Timma ut och timma in
Wow.
liksom.
Ja, men det där lönar sig ju.
Ja, det lönar sig. Så om, ja, men jag kanske har någon bokstavskombination eller något, men inte som jag vet om. Men jag
Men det
blir
kanske är bra.
ja, jag tror att det är bra. Och, men i alla fall så då började jag också kolla då det här med hormon. För kunde inte ta syntetiska hormoner, vilket de sa att jag skulle ta då, i och med för att komma igenom. För det här är väldigt vanligt som gynekolog. Du har förlorat en partner mitt, så här, du ska fylla 50. Och då kan man kastas in i klimakteriet med alla sådana besvär.
Så
Så jag hade ju
stressen var lite en utlösande faktor hos
stressen
dig.
var en utlösande faktor. Och stress är ju och många kvinnor idag i den här åldern är vi fullt aktiva och vi har gamla föräldrar, vi kanske har tonårsbarn hemma, vi kanske har blivit någon mellanchef på jobbet i alla fall. Så vi har så mycket ansvar och egentligen behöver vi ta det lugnt och så har vi kanske jättemycket stress i livet. Och stress, alltså det är det värsta för klimakteriet, för att ta sig igenom det här. Sen, det är så många som pratar om så här, ja man ska bara liksom genomlida det. Och så vidare. Min
Varför
mamma
då?
gjorde det. Ja, precis. Jag säger, ja, men om du
Varför?
får någon annan sjukdom, om du får jättehuvudvärk, då tar du väl en tablett liksom, eller något sånt. Men jag började gå då och googla på det här med bioidentiska hormoner och skillnaden på syntetiska och bioidentiska och förstod då att syntetiska var det som hade orsakat den här problematiken som kvinnor hade fått tidigare. För då delar man ut jättemycket väldigt starka syntetiska hormoner, för man märkte att man slapp osteoporos, alltså att med benskörhet och man slapp hjärt-kärlsjukdomar som faktiskt de flesta kvinnor dör i. Så då börjar man bara mata ut det och sen upptäckte man att det blev lite mera cancer då i äggstockar och bröst och sådär. Men den effekten har inte bioidentiska hormoner. Men nu så, läkare och så är ju inte utbildade på det här. Det är inget stort att utbilda sig i
Men
kvinnohälsa.
visst är det här märkligt.
men det är inte länge, vi har inte ens haft rösträtt länge. Och man kan bara tänka hur det var när jag var ung. Liksom. Att vadå sexuella trakasserier? Det var ju helt normalt på jobbet. Det skulle man ju bara stå ut med, annars var man en jävla gnällkärring. Liksom. Så det har hänt saker och jag är så glad att det händer saker och att unga kvinnor idag inte tänker på samma sätt. Men nej, man ska absolut inte stå ut, för man kan förvärra läget då. Då kan det bli värre om man som kvinna gör det. Och man kan titta på det, alltså du kan få rena hjärnskador om du står ut med för mycket besvär utan att ta till och hjälpa kroppen igenom den här
För hur
perioden.
menar du då att kroppen blir liksom någon slags, går den på överväxel då som blir det?
Ja, man kallar det för HTP-axel. Och det här, du börjar få lite problem med progesteronet och progesteronet samverkar med östrogenet och så börjar det spridas upp till serotoninet och så sprider det sig till sköldkörteln. Och så om du bara fortsätter att pumpa på och stressar och så vidare och äter fel och det, Så till slut så blir det utbränt. Så enkelt är det. Och det har vi ju jätteproblem med. Och sköldkörtelproblematik och så vidare. Och då har du ofta gått med en annan problematik med balansen i hormonerna redan. Så...
Ja, man tänker ju att folk skulle, eller läkare, att det här skulle vara som en specialistutbildning, bara det här.
Exakt, och det finns ju lite, men de flesta kliniker är ju faktiskt privata som håller på nu. Och då är det väldigt, väldigt dyrt, och vi betalar ju ändå vår sjukvård via skattesedeln, men vi kan inte få den här sjukvården via skattesedeln. Eller det är ytterst få som kan få det. Jag har ju haft tur, för jag har ju haft en bra gynekolog som jag visste då var utbildad utomlands och kunde allt det här. Men hon har gått i pension nu, och det har, vilket kommer efter liksom, och det är väldigt, man vidareutbildar sig inte, verkar det som, så mycket som läkare i Sverige med just de här sakerna, och det finns motstånd, tycker jag. Och nu har man ju också, nu får vi ju inte ringa en gynekolog direkt, vad jag förstått, utan sen förra året så ska man gå och få en remiss först på vårdcentralen.
Just det, och gynekologer är ju inte ens lätt att hitta längre.
Nej, precis.
Så vårdcentral, läkare på vårdcentraler ska ju bli utbildade, men de blir ju inte gynekologer. De får ju någon slags crash course i...
Exakt, två dagar. Så att det har blivit till och med värre. Och om man inte har väldigt mycket pengar, så man kan dessutom handköpa det här utanför. Men så jag har ju också de senaste 15 åren då jobbat med att ge råd och som coach då på just med hormoner. Så då talar jag om för kvinnor vad de ska säga, vad det är för recept de ska begära och hur de ska uttrycka sig för att få, ja, vilka symptom de har och hur de bara ska sitta kvar. Och liksom jag sa, gå inte in i några diskussioner, utan så, jaha, säger du bara när de har kört hela sig. Så låter utmatta dem, de har inte så mycket tid. Så får de köra så här. Och sen så säger du igen, ja men nu är det så här, att min väninna provade det här, så jag vill också göra det. Och sen fortsätter de, nej men nej, så kör de sitt. Och så lyssnar du bara och så säger, ja men nu är det så här, att min väninna provade det här, så jag vill ha det här läkemedlet. Och då till slut så mattar man ut en person och bara så säger att de ska väl handskas med det. Bra. Och så får du till slut, för det är ändå du som bestämmer vad du ska ha. Det är faktiskt du som bestämmer över din behandling. Men det kan bli lite motstånd och beroende på vad det är för personlighet du träffar. Och på det sättet så, och sen finns det jättemycket kosttillskott. Ibland räcker det med kosttillskott och sånt man kan få tag i och köpa via nätet, som kanske är förbjudet att sälja över disk i Sverige, men via nätet. EU har, då gäller EU-reglerna. Så att,
och vad är det för kosttillskott som du syftar på exakt?
Ja, det kan vara jättemånga olika. Jag måste ju, alltså jag går ju då på, kanske att de tar tester. Då går jag ju på test och symptom tillsammans. Eller så går vi på bara symptom. Och då så blir det ju olika beroende på vad de har för symptom. För det visar ju då på vilket kosttillskott de behöver, eller bioidentiskt hormon. Så går det till.
Intressant.
Ja.
Och sen nördade du in helt på det här och det blev en bok. Heter den Harmoniska hormoner.
Som jag skrev tillsammans med en näringsterapeut.
Just det.
Ja,
och du pratar om hormonmat. Och att vi kan själva påverka våra hormonsvängningar med hjälp av hormoner. Vad kan du liksom sådär rent, du är ju journalist, sen stapla upp punktform några som vi kanske ska äta lite mer av och kanske saker som vi ska äta mindre av.
Alltså socker, det är det där vanliga. Socker är ju helt förstörande. Det stressar ju kroppen. Och då ska man veta att vetemjöl har ett snabbare insulinpåslag än rent vitt socker. Så socker kommer i olika former. Det kommer inte bara som vitt socker, utan vetemjöl är också en som höjer ditt insulin väldigt, väldigt snabbt och för mycket. Så man ska försöka också äta rena produkter. Jag säger till alla, vänd på förpackningar du köper och läs. Och förstår du inte allt som står där, köp det inte.
Nej, om du inte ens vet vad det är, varför ska du stoppa i det?
Exakt, Så det är det viktigaste rådet, tycker jag. Läs alltid innehållsförteckningar. Man tror bara för en grön punkt eller vegan eller så. Veganskt, prata om totalt förgiftad mat. Det är galet. Alltså alla de här processade färdiga låtsasostar och låtsaskött. Ät veganskt då. Ät grönsaker, ät från början med bra råvaror och så vidare. Men gå inte och köp de här låtsasprodukterna.
Och var det mer om du kan rabbla upp samma liksom fetter, några specifika fetter?
Fett är jätteviktigt. Olika... Bra fetter ska du sätta i dig. Du ska framförallt, det är avokado, det är olivolja, bra olivolja. Och tänk på att olivoljor ska inte stå fram och i ljusa flaskor. Det ska stå i skafferi och hållas mörkt. Annars härsknar jättefort. Mm. Och vi kanske inte känner det och använder... härskna oljor, det är inte bra. Så fräscha olivoljor och kolla jungfruliga och kolla på och köpa bra grejer och ekologiskt. Vi blir jättekänsliga när vi kommer in i klimakteriet för socker, och de bra oljorna gör också att dina hormoner rör sig i kroppen och kan tas upp eller röra sig på annat sätt. Plus att du föder ditt skinn. För du blir ju lätt torr i hud och slemhinnor och så vidare när du går in i klimakteriet. Och det slipper du om du äter bra oljor. Så du ska använda mycket olja. Så man ska inte vara fetträdd. Det är inte fettet, det är sockret du går upp av. Och det är också kolhydraterna. Vi äter alldeles för mycket snabba kolhydrater. Och vi måste hålla nere kolhydraterna. För efter och i klimakteriet så är det värsta du kan göra. Och klimakteriet ska jag säga då också. Det är en period på kanske 30 år som börjar runt 40-årsåldern. En del börjar redan före 35-årsåldern. Det är när fertiliteten går ner. Då börjar klimakteriet. Det vet de flesta inte heller. Menopaus är någonting annat. Det är när mensen slutar. Och det är genomsnitt 51-52 år i Sverige. Men innan dess har du hållit på i 10 år. Dina äggstockar har börjat lägga av och du har inte ägg hela tiden. Och din mens kan börja bli konstig och du kan få konstiga raserianfall och sparka hunden och alla möjliga konstiga saker. Humöret märks det ofta på med. Och ledvärk och hjärtrusningar, huvudvärk. Alltså det är sådana vallningar känner ju alla till. Men de här andra symptomen är inte alla som känner till. Eller att de kan få, då jag har aldrig varit så här aggressiv och... Till och med sparka hunden liksom och sånt. Och det är typiskt klimakteriebesvär som kanske redan började då du bara 38 år. Eller något.
Så... Och då är det svårt att koppla. Då blir man ju oftast feldiagnostiserad eller liksom i värsta fall så skiljer man sig och förstår inte vad det är för fel. Och man är både ledsen och arg.
Jag har haft PMS-tjejer som hört av sig. Jag håller på att förlora min kille. Liksom, jag vill inte, jag måste få hjälp. För det är PMS är också lite ett sånt problem. Då. Så, och det är ju samma, det är hormoner det handlar om. Så jag har en del PMS-tjejer ibland också som inte vill att deras kille ska sticka. För att de har sådana hemska PMS innan mensen. Wow. Och fertilitet ska vi prata om också. Då. För det är så många som skaffar barn sent idag.
Men just det.
Så det är också hormoner.
Ja, det här är också jättespännande. Men nu kommer vi börjar tyvärr närma oss slutet. Jag vill ju höra så här, hur ser dina morgonrutiner ut, Lotten?
Jag vaknar. Ofta så här 6-7 ibland om jag är trött och kommer i säng lite senare. Men jag försöker hålla att jag lägger mig klockan 10. Då är jag trött och då har jag ett sovtåg. Och kommer jag i säng då så är det bra. Och sen... Vaknar jag då vid 6 själv. Jag behöver sällan sätta klockan. Och då mediterar jag. Beroende på hur mycket tid jag har. Om jag ska iväg på något eller inte. Men ofta 20 minuter. Men har jag bråttom kan det bli 10. Bara jag mediterar är bra. Och sen går jag upp. Och så gör jag mina yoga- och styrkeövningar. Så intensivt och långt som jag har. Känner att jag har lite tid också. Beroende på vad jag ska göra på dagen. Och efter det går jag kanske och tar en kopp kaffe. Eller om jag inte, jag har perioder när jag inte dricker kaffe. Jag är en sån här detoxare som gör, så jag har 1-2 detox varje år. Då dricker jag inte kaffe heller. Men annars tar jag en kopp kaffe. Sen väntar jag lite med frukost. Det äter jag nog kanske vid 10-11. Jag brukar försöka hålla, jag har gräns på absolut inte äta på 12 timmar. För det vet jag är jätteviktigt för kroppen och sömnen och sådär. Så jag slutar ofta vid 7. Ibland kan det bli senare om man är på middag eller något, då får det vara så. Men annars så har jag, och jag försöker i perioder också hålla 16-8. För en sak ska man ju säga, när man kommer upp i den här åldern och efter menopaus och så, då kan man ju, då blir man, alltså tittar du på kolhydrater så går du upp i vikt. Så, och jag vill hålla min vikt på en bra nivå. Så jag tänker på det och liksom stoppar i tid när jag börjar märka att nej, men nu har jag levt lite väl gott här och nu behöver jag ta en detox, eller nu behöver jag verkligen ta 8-16, för man mår så bra på det också. Jag tycker jag får energi när jag gör det.
8-16 kör jag väldigt mycket. Det har blivit mer som en så här. Ja, för de som inte vet vad det betyder så är det som en periodisk fasta. Man äter i 8 timmars fönster och så äter man ingenting eller bara dricker i 16 timmar. Det låter ju som kan vara ganska svårt, men man sover ju halva den där tiden. Man sover 8-9 timmar av de där och sen så hoppar man över frukosten helt enkelt. Det är inte värre än så.
Nej. Och en del äter ju på morgonen för de tycker om frukost och så äter de inte middag istället. Det är
Nej.
lite olika vad man är för typ av människa. Liksom.
Ja, men du, och sen så börjar din dag.
Ja, och sen börjar min dag. Då går jag kanske och sätter mig framför datorn eller om jag ska någonstans så åker jag iväg och
Ja, jag tycker det låter som en bra start på dagen. Du ska få 5 ofullständiga meningar som du ska svara på lite kort. Efter alla mina fantastiska resor där jag har fått uppleva så mycket har jag fortfarande ett ställe jag vill åka till, nämligen
Jag skulle vilja åka upp och simma med belugavalar i bukten mellan Kanada och Ryssland.
Wow, och vad är det med dem? Är det någon speciellt? Har du aldrig simmat med dem?
Jag har aldrig simmat med belugavalar. Jag har varit på gång och på väg dit flera gånger och det har alltid hänt någonting så jag har inte kommit dit.
Vad häftigt. Då är det på din bucket list. Var ska jag åka till Hawaii och simma med delfiner? En gång när en val simmade upp bredvid mig hände det att
Jag började storgråta för den uttryckte så mycket kärlek och omtanke och så slog det mig bara vad vi har gjort mot dem och hur vi beter oss mot dem och hur mycket kärlek den visade mig. Det var otroligt.
Wow.
Jag bara grät och grät så hela cyklopet fylldes med tårar. Kunde nästan inte sluta gråta.
Var det han någonstans?
Det var på Dominikanska republiken och jag simmade med en knölval som, det var på den tiden när man hade vanliga analoga kameror så att den drog tillbaka filmen så jag fick, naturligtvis, jag hade ju tagit slut när det var på håll och då simmade den upp för den undrade vad som hände där. Och så kom det ett öga stort som en tennisboll precis in till mitt.
Oh, nu fick jag gåshud över hela. Wow, vilken grej! Om jag skulle vara ett djur i mitt nästa liv och det fick inte vara en delfin eller en val, skulle det vara?
En katt.
Åh, en liten kissig katt. Det här missar jag aldrig på frukostbordet.
Det missar jag aldrig på frukostbordet. Det ska väl vara ett ägg då. Det tycker jag om. Men annars så mina frukostar varierar jättemycket. Jag är inte så fast.
Det låter gott också. Det positiva med att bli äldre är.
Man blir tryggare med sig själv. Alltså. Man bryr sig inte om saker på samma sätt. Man går inte igång lika mycket som innan. Inte på hunden, inte på ma mannen, inte på barnen. Ja, och man förstår hur skört livet är. Man har varit med om en del av folk som försvinner och kommer och så. Så blir vi lite mer. Och framförallt skulle jag säga självmedveten.
Vad fint. Jag tänkte bara avsluta med att dela med mig av mina tankar kring dagens ämne. Som jag sa tidigare så är det fortfarande en stor dröm för mig som ligger högst upp på min bucket list att få simma med vilda delfiner. Därför har det varit extra roligt att få höra dina berättelser idag, Lotten. Det har ju såklart inspirerat ännu mer. Jag är otroligt fascinerad av havet, men jag hyser också enorm respekt för det.
Det ska man göra.
Och när jag var liten ute på landet så var jag nog lika mycket i vattnet som på land. Och det blev inte alltid så bra. Jag blev ett så kallat öronbarn som jag tror var en bidragande faktor till det. Jag har varit på flera fantastiska snorkelresor under åren, bland annat i Egypten, Västindien och Thailand, där jag har fått uppleva fantastiska djur under vattnet. Men fortfarande har jag inte fått simma med mina delfiner. Vad det gäller klimakteriet så är jag själv mitt uppe i det, men har liksom landat i att det sker en ständig förändring och att det är helt okej. Jag försöker liksom omfamna hela processen. Och det är ändå rätt nice att gå in i livets nästa fas. Oh, jag är så glad för det här samtalet, Lotten, och vi ska avsluta. Men det är säkert massa mer som vill veta var de hittar dig. Var kan vi läsa mer om dig i sociala medier, din hemsida? Så du får gärna dela med dig av din hemsida och din Instasida.
Jag är ju inte så där jättepå min Instasida, och just nu har jag varit lite, jag har ju videobloggat tidigare, så det ligger ju kvar gamla videobloggar som heter Hormontant, men det är några år sedan. Jag kanske tar upp det igen, jag vet inte. Men man når mig bäst på min hemsida om hormoner, hormonharmoni.se. Där kan man boka mig också för konsultationer. Och just nu har vi faktiskt extra pris på om man vill göra tester i saliv, vilket är bättre än blod. Och sen har jag min sida som heter delfiner.se, och där är ju inte mycket resor för nu har det varit covid, men det kanske dyker upp saker där. Och sen heter jag ju Lotten Od, och det finns ju på Facebook och Instagram och så. Och när jag är ute och reser, då lägger jag naturligtvis upp massa om delfiner och så vidare där också.
Od stavas ODH för er som söker. Ja, så underbart. Tusen, tusen, tusen tack, Lotten. In och följ Lotten, in och följ mig på Shape by Shirin, och gå självklart in och följ podden Träna med Shirin. Prenumerera, dela med dina vänner och kommentera gärna. Ett jättetack till mina älskade sponsorer Great Earth.se och MetaPK.se. Gå genast in på deras fina hemsidor. Tack, Lotten. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram.